Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Nu har jag tjatat på er om att jag har bytt format på den här podden och att jag intervjuar en massa människor. Men det här är då undantaget som bekräftar regeln. Och tillbaks i poddstudion finns David Jakobsson. Välkommen.
Tack Jan-Erik.
Det här är på begäran, ska vi säga, av ett par av våra mest trogna lyssnare. Ska vi säga Agne och Lasse från Volvo.
Jag är ju djupt rörd, måste jag säga det.
Som tjatade ner mig en kväll i Danmark när vi var på samma plats. De, Agne och Lasse, sysslar ju med att ta hand om Volvos testbilar ute på olika event och evenemang. Mm. Och de hade då en S90 och en V90 att ta hand om under kvällarna där. På dagarna så körde ju flera från årets bilgören de här bilarna. Och de var väldigt måna om att David skulle komma tillbaka, så att vi skulle komma tillbaka till vårt poddsnack om lite bakom kulisserna. Och inte bara göra intervjuer då. Så det är väl kul att du är efterlängtad.
Ja, men det är roligt. Men samtidigt så är det så här att det är ju rätt spännande intervjuer du levererar ibland. Nu har inte jag hunnit höra, men Mattias Ekström nu sist.
Mattias Ekström var jättekul att göra, och han bjöd på en hel del. Det finns en hel del nyheter i den faktiskt, om vad han ska hitta på framöver. Och vi pratar mycket om sociala medier där han är väldigt duktig. Och han förklarar lite om hur han tänker där. Och även där finns det en annan nyhet inbakad om man lyssnar ordentligt.
Mm. Jag måste lyssna sen. Men du och jag har inte ens berört ämnet när vi har pratat med varann. Om hans VM-titel.
Nej, det var ju väldigt stort att han vann, och det är ju den första, var det 32 år då, sen Stig Blomqvist vann, också en Audi. Ja. Så att det var ju kul för Mattias framförallt, och han var ju väldigt rörd. Det har vi ju snackat mycket om, hans intervju som gjordes efter målgången där, när han försökte hålla tårarna tillbaka och tackade alla hela
världen. Jag såg den där.
Och den var ju väldigt bra, jag tror att den märktes och berörde även de som inte riktigt följer rallycross så där till vardags.
Kul, jag ska lyssna på den där podden. När vi är klara med det här.
När vi är klara med det här, precis. Ja.
Men du berörde det där med Tannis.
Ja.
I Danmark. Jag var ju inte med i år.
Nej, David, ska vi säga, har pysslat med lite andra saker just nu än att testa bilar, kan man säga. Men du har varit med i 2 år, va?
2 år, ja.
Precis. Och för de som inte vet vad det här Tannis är, så är ju det till att börja med ett litet badhotell, kan man kalla det för, som heter Tannis hus, som ligger strax söder om Skagen ut med kusten där. Och där hyr då den nordiska gruppen i årets biljuryn, med sex personer, en Norge, Danmark, Finland, Sverige, hyr in sig där och plockar dit så många kandidater till årets bil 2017 då, som det gör, som man bara kan få tag på. Mm. Och det brukar ju röra sig om ett drygt 30-tal olika bilar, och sen i varje bil har ju flera versioner. Mm. Så det var i år 59 olika bilar som man kunde köra. Och det här görs då en gång varje år, och alltid runt den veckan där, 40 någon gång i oktober, 41, 40, vecka 40, 41.
När jag har varit med har det varit ganska hektiska veckor. Jag kommer ihåg att vi gjorde åtminstone ett nybilstest om dagen. Plus att vi filmade, plus att vi skrev andra nyheter och intervjuer. Och vi gick upp ganska tidigt, vi kollade oss ganska sent och skrev ganska många tecken.
Jag räknade ut, innan jag åkte dit så tittade jag på listan då över vilka bilar som var där. Mm. Och då var det då 11 bilar som vi inte har kört någon av oss två och skrivit om tidigare. Mm. Så att det var ju då att göra 11 nybilstester på mindre än en vecka egentligen.
När jag nu satt på bänken lite vid sidan av och tittade på distans, då kände jag att det både var rätt skönt att slippa vara där och det där kalla vädret och allt det där jobbet. Men samtidigt så var jag ändå lite sugen
det är ju väldigt,
hänga med. Det är ju roligt.
Det är jätte, alltså först när man kommer, vi brukar alltid åka dit så man kommer fredag lunch. Mm. Och sen går man in i det så kallade nyckelrummet, och så ser man alla nycklarna till alla bilarna och så växer listan på vilka bilar som är där, växer fram under fredagen. Mm. Lördag morgon är det sagt att alla bilar ska vara klara för test. Och på lördagen och även på söndagen så är det ju framförallt är det nordiska gänget som är där. Och från Sverige är det ju Dagens Industri, vi bilägare och vi då. Som är ute och kör. Och vi gav oss ju iväg direkt och körde de här. Började beta av de här 11 nya bilarna.
Mm. Det man är sugen på, när jag var där förra året så fanns det ju direkt ett antal modeller som vi visste att oj då, de här är högintressanta, det är de vi har sett fram emot. Vilka modeller var det du såg mest fram emot i år?
Nej men det var ju Skoda Kodiaq var ju väldigt tidig, den kom ju nästan direkt från bilsalongen i Paris. Mm. Och den var man ju nyfiken på. Toyota CHR, den här bilen som ser väldigt annorlunda ut, var ju också ny, alltså världspremiär och många, många veckor före de vanliga provkörningarna. Mm. Båda de här bilarna kom ju mer eller mindre direkt från Paris. Citroën C3 kanske man inte var så nyfiken på, men den var ju också helt färsk. Ja, Peugeot 3008 var jag lite nyfiken på, för jag förstår en bil som kommer att sälja bra i Sverige. Många gillar den storleken och typen av bil och så.
Just det.
Du har ju kört Alfa Romeo Giulia. Den hade inte jag kört när jag kom dit, så den fick jag köra. Fanns det där i tre olika versioner.
Quattrofolion var den där?
Ja, precis.
Det är alltså den med, ska jag säga, V6-510 hästar.
Ja.
Typ en BMW M3 på italienska.
Precis, och den var helt makalöst rolig att köra.
Ja, den är fantastisk.
Så det fanns ju många godbitar i de här. Och nu kanske inte, ja det fanns ju E-klass kombi som hade precis hunnit köra i Sverige dagarna innan vi åkte iväg. Som vi gjorde ju en duell då med V90 såklart. Så det var ju många färska bilar där faktiskt.
Mm. Spännande.
Nej men det är där man pysslar med. Fredag, eftermiddag, lördag, söndag så är det bara köra och skriva på kvällarna. Mm. Måndag, var det i dåligt väder så var det mestadels skriva och sen ut och köra lite igen och filma lite och så. Mm. Tisdag så har vi den här dagen på flygfältet när vi undan manöverprovet. Och det var, vi var bakom kulisserna så var det lite drama där, för vi misstänkte att kanske är banan som vi har märkt ut på flygfältet borta. Alltså vi har målat prickar där de sektionerna ska sitta, så man bara sätter upp samma bana igen. Vi misstänkte att oj, då kanske de har slitits ut och så. För att det var så, förra året var det på gränsen. Så då började vi googla fram ritningar på banor som vi skulle sätta upp. Och det finns ju då en standardbana faktiskt. Det kallas double lane change på internationellt språk. Och då finns det en ISO-standardbana. Så det är liksom fasta mått hur långt det ska vara mellan alla koner och alla svängar. Och vi bestämde oss till slut för att ändå behålla vår klassiska som inte är exakt samma mått. Och det var mest för att vi vet att bilindustrin gör ju det här testet på sina modeller. Och kanske, om inte optimerar, så i alla fall tar hänsyn till den banan. Så då ville vi inte ha exakt samma, utan då gör vi en liten annorlunda bana.
Mm.
Och den stora skillnaden är dels att avståndet mellan, ja, där man ska svänga in så att säga, när man svänger vänster och sen höger tillbaka in i filen, är 10 meter. Den är ganska kort jämfört med den här standardbanan. Och sen är det ingen offset, alltså man kan säga att vi försöker simulera vanlig väg med mittlinje. Där man får ett hinder i sin fil, svänger ut över andra filen för att undvika hindret, svänger tillbaks till sin första fil och rättar upp bilen. Det är det man försöker liksom simulera.
Uh-huh.
Och då finns det ju centrallinjen, alltså man svänger ju på ena eller andra sidan mittlinjen. Medan den här standardbanan har en förskjutning, så du ska liksom en eller en och en halv meter ytterligare åt vänster och ytterligare då tillbaks till höger.
Okej, okay, jag förstår.
Ja. Mm. Men så gjorde vi. Och det var ju spännande. När vi kom dit på morgonen så dök det upp en ingenjör från Alfa Romeo som var villig att hoppa in. Han skulle åka med alla bilar.
Okej, okay, alla?
Alla. Jag vill åka alla bilar.
Så. Han visste hur många det var?
Ja, han visste. Vi körde ju 26 olika bilar och 4 stycken körde vi 2 av.
Mm.
Och vi kör då som sagt med full med passagerare. Mm. Är det fem platser så kör vi med fem platser.
Mm.
Men han var med faktiskt och körde. Jag låter med i de flesta. Det är ju ett digert arbete.
Ja.
Det, är ju ett, det svänger rätt bra.
Inget liksom. För okränga.
Nej.
Ja, Tannis var sig ganska likt ja. Med andra ord då.
Men det var kallt och blåsigt som vanligt ja. På flygplatsen.
Härligt.
Vi ska ta alltid den här gruppbilden på alla bilarna. Mm. Den tas ju på måndag morgon, det är traditionen. Men det regnade och blåste så mycket så att det fanns ingen strand kvar att ta någon bild på.
Nej då.
Så den togs istället onsdag morgon. Mm. Då var stranden tillbaka igen.
Okej, okay. Jag hittade faktiskt, du fick ett kamerastativ av mig inför Tannis här. När jag öppnade och kollade på det rann det fortfarande sand från förra året.
Ja. Ja, det är väldigt mycket sand där. Ja. Om vi ska ta bakom kulisserna så kanske här och nu ska jag avslöja något som inte så många vet, att jag körde faktiskt fast första dagen, fredag eftermiddag.
Okay.
Med första testbilen.
I sanden?
I sand. Men inte i sanden nedanför ett badhotell, för det är en ganska packad och fin. Mm. Där många kör ju ner där. Och sladdar runt eller ställer upp dem för bild och så. Men vi åkte iväg till Skagen, jag och min medarbetare Emil.
Vad var det för bil?
Ford Ka Plus.
Ford Ka Plus, och där tänker du, Audi, vi kör ner på stranden.
Och Audi A5.
Audi A5.
Båda de körde vi iväg och sen körde vi och så bytte vi av. Liksom. Mm. Men jag var ju så här, då skulle man ta någon bild. Det brukar ju alltid landa där. Man ska ta någon fin bild med något i bakgrunden.
Mm.
Och då tänkte jag Skagen och så kan man få något annat än den vanliga stranden. Och sen var det en cykelväg som slutade i strand och sen var det en traktor som hade kört där, så det fanns hjulspår och så körde ner där och så var det, oj, det var ju jättemjukt där. Så där stod den lilla K.
Okay.
Plus på nosen ner i sanden. Och det gick ju inte såklart att köra backa ur det där. Så vi fick ge oss iväg, vi parkerade där och gav oss iväg med Audin och köpte ett kraftigt spännband som vi lyckades fästa i båda bilarna. Forden hade ju liksom en liten ögla där bak, men Audin hade ingen, så fick vi liksom klura lite där, men under så hittade vi något ställe att fästa det i. Och sen lyckades vi med hjälp av en tysk man som kom där på cykel som trodde att vi var från Tyskland, så Audin var ju tysk registrerad.
Mm.
Så då började han att hjälpa oss och tillsammans kunde vi knuffa och dra ur den där bilen ur sanden. Men det kom en dansk kvinna också som till först tittade nyfiket fast lite argt sådär och sen sa vi så, ja, vi har kört fast här. Ja, man får inte köra här, sån fast på danska. Nej, vi vet, men nu måste vi liksom få upp det. När vi har kört fast. Ja, det är straffet. Muttrade hon. Gav sig iväg, så vi insåg att av henne får vi ingen knuffhjälp i alla fall.
Nej. Kul. Annars har ju Volvo har ju varit med en gammal XC90 Rescue Car.
Ja, just Agne och Lasse brukar jag ha och vara upptagna, förutom att de då får rensa bilarna från sand för att alla ska ner på stranden och köra med dem. Så är de ju också där med sin XC90.
Var den med i år?
Ja, den var med i år, men det är sista gången den var med. Sen ska den gå i pension tydligen.
Jaha.
Och de får då alltid uppdrag att dra loss alla som har kört fast överallt.
Mm.
Så de har ju jobbiga dagar ibland.
Mm. Det var ju någon som sa att så länge det handlar om en Volvo som har kört fast, då smyger de ner och gör det lite diskret och tyst. Men när det är någon konkurrent som har kört fast, då smackar de på saftblandarna på taket och det ska synas ordentligt.
Så är det absolut. Och det pratades om, det görs en liten A4-blad, en tidning där typ varje dag.
Mm.
Och en idé som jag hade till den redaktionen som gör det var att man skulle prata med Agne och Lasse och de skulle få berätta om alla historier och alla bilar som de har boxerat och dragit loss.
Det var superbra.
Ja. Men nu hoppas jag att inte Volvo ändrat sig, för jag vet att det var en diskussion där att de inte skulle åka dit med någon boxerbil eller en XC90. Men vad jag senast jag hörde så kommer det att utrustas en ny.
Mm.
En sån rescue-bil för diverse räddningsuppdrag runt om i världen. Den ska då vara nästa år. Vi vet ju att Volvo kommer dit nästa år med någon 60 bil i alla fall.
Mm.
Så det blir spännande. Då får de en ny bil att dra med.
Ja, perfekt. Perfekt.
Andra traditioner där i Tannis är ju då på onsdag kväll så brukar det vara en stor som kallas galamiddag.
Just det.
Och det är en massa människor som håller tal och de som har grundat det hela hela det här eventet håller lite tal då. I år avtackade man en PR-kvinna från Citroën, om jag minns rätt, från Danmark, som hade varit där i över 30 år. Över 30 gånger.
Att folk orkar.
Och nu skulle hon gå i pension, så då, det här var hennes sista år.
Ja, ja. Okej. Okay.
Och vår finska för detta arrangör då, som var lite chef, platschef där.
Matti.
Matti var ju där. Förra året avtackades han ju för att han har jobbat då i 8 år, var det, 10 år, så 8 år i alla fall, som arrangör. Och priset han fick då var att han fick åka dit igen med sin, tillsammans med sin fru.
Är det ett pris eller är det ett straff? Det
men han var där med sin fru i alla fall. Ja, ja. Och körde glatt runt med lite bilar där under onsdag eftermiddag och torsdag.
Slapp han hålla reda på allt i alla fall.
Precis. Ja, sen har du nämnde lite om intervjuerna. Det är två kvällar, eller sen eftermiddag, tidig kväll, är ju intervjuer med olika tillverkare. Så då sitter alla vid varsitt bord och så får man gå runt mellan olika märken och fråga mer om deras modell. Mm. Man brukar ju vara rätt trött i huvudet om inte annat de där timmarna. Så det är inte alltid lätt att ställa rätt frågor och smarta frågor just då. I alla fall inte på tisdagen när jag har suttit och kört de här 30 bilarna i undanmanöverprovet. Ungefär 5-6 svängar per bil. Någonstans alltså 150-160 gånger genom banan där. Och vi kom tillbaks till hotellet vid 3:30 och klockan 4 börjar intervjusession. Liksom. Man är inte liksom med riktigt i matcherna.
Nej.
Men det kom fram mycket bra. Alfa Romeo berättade spännande saker om sin utvecklingsavdelning. Det var väldigt många unga medarbetare. De hade jättemånga som var under 30 och så. Mm. Så de har mycket på gång. Mm. Vi pratade om Julia. Både du och jag tycker ju om den där bilen. Och det är ju en helt otroligt fin, stämd, balanserad bil. Och fantastisk styrning.
Nästan lite för kvick styrning tycker jag.
Ja, i den här undanmanöverprovet så fick man, det är ju så, man går in i en konbana och så släpper man gasen, men man bromsar inte, sen ska man liksom styra igenom. Mm. Och då får man nästan sitta och vänta på att öppningen kommer för att man kan svänga till vänster. Mm. Så att så snabb är den liksom, så man får släppa gasen, vänta och nu styr man. Men de sa att det var inga hemligheter, det var mest trimning av befintlig teknik. Det fanns ingen sån där, ja, vi har ändrat det här eller vi har satt en specialgrej där, utan som alla andra gör fast mycket bättre.
Ja, det är en superfin bil.
Ja.
Det är bara där vi måste vänta och se hur det är med kvaliteten. Det har de haft lite att brottas med tidigare.
Ja, och den var väl lite försenad i produktionsstart och så.
Ja. Det ska bli spännande. Jag hoppas de håller ihop som normala bilar.
Ja. De var ju, den här killen som åkte med då, var som från Alfa Romeo, var ju väldigt nyfiken på Jaguar F-Pace som var en av bilarna också.
Just det.
Den får de ju, direkt när det var dens tur att vi skulle köra med, så kastade de sig ner på marken och låg under bilen och tittade här och där hur de hade gjort. Och det är ju känt att Alfa Romeo kom ju med en SUV som är, blir en direkt konkurrent med F-Pace och Ford Edge kanske, den typen liksom. Så det var de nyfikna på, det förstår man. Det där är en superviktig plattform och bil för Alfa Romeo.
Verkligen. Men så ska de ju komma med lite större modell också. Vad ska vi säga, om Julia är 3-serieutmanare så kommer det ju en 5-serieutmanare också.
Ja.
Den är jag nyfiken på.
Ja, och det är väl förlängd plattform då, tror jag. Det är samma.
Jag tror att det är samma plattform på allihopa där.
Jag intervjuade ju Volvos utvecklingschef Peter Mertens som var där. Vi pratade om en hel del om.
Är han alltid där?
Han är alltid där. Också. Ja, det är jättebra att han är där.
Och han är ju en citatmaskin.
Ja, men
han säger alltid saker.
Han är bra på alla sätt och väldigt vanlig. Liksom, så. Mm. Springer gärna runt och pratar med alla. Och vi hade en intervju där vi pratade om självkörande och deras Uber-samarbete och lite annat. Men när vi slog ihop blocket där så frågade jag lite om vilka hans favoritbilar var. Men han tyckte väl också att Alfa Romeo verkade intressant. Mm. Såklart, som, om inte annat så för om hur det ska gå för märket.
Mm. Ja, ja, det är spännande. Du, jag står ju lite utanför banan här i bilvärlden just nu. Vad händer mer? Vad är mer intressant? Jag såg ju att igår kväll så visades ju den här nya Mersa pickupen upp.
Ja, det var ju en väldigt det är ju speciellt faktiskt. Det har ju varit några världspremiärer av bilar i Stockholm och i Sverige. Ja. Volvo var inte så konstigt, de visade XC90 ute på Artipelag. Då var vi där båda två och på samma plats nu så visades Mercedes omtalade pickup. Den såg ju häftig ut.
Jättetuff. Den där pickupen har vi ju sett massa sådana här små skisser fram och tillbaka under ett par års tid tror jag. Och den blev ganska lik de där skisserna.
Ja, det viskades ju mycket om att ska de verkligen göra en då? Kommer den då? Hur kommer den att se ut och så? Men det blir av i alla fall, och högsta chefen Zetsche var ju på plats i Stockholm.
Just det.
Och körde, enligt vår reporter på plats, så körde han in bilen, eller körde upp bilen på scenen där. Höll ett tal, men var sen inte tillgänglig för direkt intervjuer och kommentarer och så. Men...
Nej, det var ju tråkigt. Vad var han säger? Använd den till jobb på dagen och kör till fest på kvällen.
Ja.
De kallar det för den första premium-pickuppen.
Ja, det har de väl faktiskt rätt i, va? Det beror på hur man tänker, de amerikanska liksom. De har väl några.
Ja, Dodge Ram och de där. Ja.
De här kan man väl.
Men det här kanske är någon slags trend som är i antågande. Om vi tittar på till exempel Volkswagens Amarok, så har ju de nu när de uppdaterar den här bilen velat göra den mera premium. Alltså en annan lyxigare inredning. Och de har gått till en, tvärtom mot vad bilvärlden är stort, så har de valt att göra en större motor till bilen. De har gått från en fyrcylindrig diesel till en sexcylindrig diesel till exempel.
Men det är väldigt viktigt i pickupvärlden just.
Ja, men det ska vara lite mer, motorn är väldigt en av de viktiga benen också när man pratar premium. Att man har en, liksom, en ordentlig maskin under motorhuven.
Så vi kanske inte får se en Audi pickis då?
Jag tror inte det.
Kanske ett folkvagnsområde.
Mercedes har ju sin transportbilssektion, och de har sin lastbilssektion, och de har sin personbilssektion. Så att hitta någonting som är nästan mitt emellan där, som den här bilen är, känns ju naturligt på något sätt.
Ja, verkligen.
Måste man säga.
Den här ska ju då bli, vad jag förstått, en Renault också.
Ja, men den bygger ju för det första i grunden på en Nissan, är det inte så?
Ja, men om man då har en Mercedes och en Nissan och en Renault typ på samma plattform, då har man ju tre olika kategorier. Om Renault, om man tänker att den blir lite billigare, Nissan blir lite mellanklass och Mercedesen blir premium. Så det blir intressant att jämföra.
Sen kan man ju räkna med att Mercedes hittar ju på lite grejer med sin version då. Det kommer ju inte att kännas som samma bil riktigt.
Nej. Ja, det får vi se när det är dags för. Ja, nu är det provkörning nästa år, va?
Nu är det ju bara en konceptbil som de visar upp. X-class concept, va? Vad är det så de kallar det?
Det kanske är visning först i Genève då. Ja, eller Detroit.
Jag tycker att den är skittuff. Jag vill ha en sån där redan nu. Jag gillar ju pickupper, som du vet.
Ja, verkligen. Det är något speciellt med pickupper. Ja, men det var kul. Och kul att de valde Sverige. Vi har ju haft någon mini-visning också här. Var det förra sommaren, va? De hade en stor provkörning, var ju det, av en minimodell i Stockholm.
Provkörning har jag varit på flera internationella provkörningar i Stockholm. Subaru bland annat har...
Men var den internationell där då? Eller var det så bara Nordic som hade den?
Nej, det var en internationell körning av... vilken var det nu då?
Oj, det var en Impreza.
Impreza, just det. Så var det. Värstinversionen där. Det var internationellt.
Ja, men det är kul att de använder Artipelag om inte annat.
Men du, borde Volvo bygga en pickup?
Absolut. Jag tycker det är länge att de borde ha bygga en transportbil.
Ja, men vi har pratat länge, eller jag har i alla fall pratat länge om att jag tyckte att de borde bygga en familjebuss. Ja. Så här, typ en Voyager. Men det har de sagt, det vill de inte. Utan det är, där har de sin 7-sits XC90 istället. Det är den som är deras familjebuss. Liksom. Men en pickup då?
Med den här... Ja, men det har väl funnits skisser på det här. Man har sett någon som har ritat någon 90-serie. Ja, men det alltså någon, XC90 pickis.
Det är väl någon hemma pulare som är duktig illustrator som har fixat det. Men det skulle ju kunna bli hur snyggt som helst. En premium pickup med den här nya Volvo fronten med torshamrarna i stråkastarna.
Ja, men om Mercedes visar nu att det säljer, så kan det ju inte vara jättesvårt att göra.
Ja, och Volvo måste ju kunna hitta någon samarbetspartner också som de kan bygga på en befintlig pickup. Kanske får bli Mitsubishi då, eller jag vet inte.
Mitsubishi är ju nu...
Det är ju nu Renault.
Renault, ja. Får de slå ihop sina pickisar, L200?
Vad är det som har hänt där egentligen? Alltså, Nissan har köpt...
Nissan har köpt stora delar av Mitsubishi.
Var det 33% eller sådär, jättemycket?
Ja. Men det är väl den här gamla diesel... eller utsläppsskandalen som bottnar. Det började ju där någon gång. Sen vet man ju inte exakt, det kanske började för 5 år sedan. Men det var ju så att Mitsubishi åkte dit för att ha fuskat lite med utsläppsvärden, och sen visade att de hade väl sålt motorer till Nissan, Renault Nissan, som såldes någonstans, och då började det bli fråga om skadestånd hit och dit. Och då tror jag nog Carlos Ghosn där, chefen, såg sin chans att plocka in ytterligare ett märke. Han vill ju växa.
Fanns det inte någon slags rykte om att det var från Nissan-håll som det hela uppdagades också, att det tipsades om det?
Det kanske var det som fick förhandlingarna att liksom gå i lås.
Om man då ska vara oerhört konspiratorisk så skulle man ju kunna liksom tänka sig att någon sprider ut det där, och sen så sjunker aktierna i värde. Precis. Och sen så kan man slå till.
Jag tror att Mitsubishi var nog väldigt illa ute i den, om de hade behövt betala sig ur den härvan.
Men nu var det här, handlar det om modeller som inte säljs i Europa uteslutande.
Nej, precis, va? Ja. Precis. Det kommer siffror i veckan nu om hur mycket Volkswagen-koncernen ska betala för dieselskandalen gällande 2-liters dieslar i USA. Det finns en del som berör 3-liters dieslar också. Mm. Det här rörde då 475 000 bilar. Och då landade summan i kompensation då till bilägaren och köpte tillbaka bilar, till återförsäljare som har lidit skada, till myndigheter som har känner sig lurade, så var det uppåt 145 miljarder kronor som ska betalas ut bara i USA, bara för 2 liters diesel.
Det är skit mycket pengar.
Och då kommer det då till nästa motor, inte lika många bilar men trots allt. Mm. Och sen kommer hela härvan i Europa också. Mm.
Men när man kommer på 3-liters dieslarna så är det ju andra bilmärken som dras in i det hela också. Det är mera Audi och det är mer Porsche.
Precis, det har man ju verkligen försökt att begränsa skadan på alla sätt genom att skicka iväg de ansvariga så fort som möjligt. Mm. Och det är tydligt att Volkswagen får ta smällen då. Mm. Man försöker rädda undan Porsche och Audi så mycket det bara går. Ja, det är mycket pengar. Det har ju varit en visning av ett helt nytt bilmärke också.
Ja, Link & Company.
Link & Company.
Jag trodde först att det var någon snöskotergrej inblandade.
Lynx. Är det pistvakten som kör Lynx?
Ja, jag vet inte. Det är fina snöskotrar.
Ja, det är premium. Mm.
Är det här alltså en premiumsnöskoter vi pratar om, eller vad handlar det om?
Ja, det är kanske inte så konstigt som det först låter. Men man tar varför de gör ett nytt bilmärke, så tror jag att de vill ju i Geely-gruppen totalt, och som består av än så länge Geely.
Geely Holding som är då...
Ja, bilmärket Geely ingår där, och det ingår de här taxibilarna i London som de ska kränga till fler städer. Speciellt när det blir elbilar. Och det ingår Volvo då. Mm. Och där tyckte man nog att det fanns plats för ett märke i mitten. Ett Kia Hyundai Peugeot kan man säga.
Mm. Ja, men det är ju vanligt att man, om man ändå har Lego-bitarna, så kan man ju bygga många olika bitar av det.
Och då var det nog billigast och smartast att skapa det mittenmärket istället för att försöka få Geely att bli det. Mm. Och skapa ett nytt billigt märke. Mm. Så det är det man har gjort i gruppen. Så att säga. Och sen konkret så har ju då ett företag, ett teknikföretag i Göteborg byggt en plattform som de då ska bygga den första Link & Company-bilen på och den första Volvo 40-seriebilen på. Så respektive då bilmärke får typ köpa den här plattformen av det här företaget Sebt som finns i Göteborg, som idag sysselsätter 1500 personer, med en av Sveriges större arbetsgivare om man säger. Så långt så förstår man ju. Sen märket, namnet undrar ju många över då i nästa steg. Det Link då ska stå för länk, länk mellan öst och väst. Den ska alltså vara den bil som är utvecklad i Europa och Sverige. Den ska byggas i Kina. Säljas Kina i första steg, säljas i Kina och sen även i USA och Europa också. Alltså, och company undrar man då, var kommer det ifrån? Och det var tydligen en sen grej som kom in i projektet, och då menar man att det står för så mycket mer än bara en bil. Och visst att han ser connectivity i den CO också. Alltså den är en ständigt uppkopplad bil också. Man säger det är en smartphone på hjul.
Alltså har de inte tänkt lite väl mycket när de tar namn? Alltså jag tycker att det är ett skitdåligt bilnamn.
Ja.
Och just tänka connectivity så det. Alltså om 2 år så kommer ingen att tänka på det längre, utan det kommer bara vara där.
Det kommer bara vara, alla kommer att ha det, ja.
Och vilken fin Link & Company du har skaffat. Det kommer, alla kommer att säga
Linksen.
Ja.
Ja, sen var det ju lite speciellt. Alltså, deras emblem i fronten är ju ganska försiktigt. Den här kvadraten med 2 bitar som ska passas ihop. Mm. Med olika material också. Känner man på det så är det lite olika strävhet och så. Och det ska också vara en länk mellan öst och väst. Och sen i bak på bilen så står det ju Link & Company. Då. Och sen... Den här bilen heter ju 01. Så att man tänker sig inte att göra... Det är inget modellnamn. Liksom. Den här siffran kommer ju byggas på då. Som Allan Visser finurligt sa att jag kan avslöja en sak om nästa bil vi ska göra. Den ska heta 02.
Mm. Så. Jag förstår.
Och de risade en konceptbil. Men du har inte sett bilder på den, va? Den såg ju oerhört fräck ut. En liten sportig 2-sitsig bil.
Jag har inte sett det, men jag har sett bilder på den här första bilen, 01, som då 01. Är en SUV.
Mm.
Eller en crossover, eller vad ska vi kalla den för?
Nej, men en liten SUV. Här väl.
Mm. Du tyckte att den såg ganska bra ut?
När
du
ja, sett men den ser ut som en... Fronten är ju lite Porsche Macan-aktigt. Kanske lite grövre nu än Porsche är.
Jag har ju bara sett bilder, men som jag sa till dig när vi pratade om det så... Så tycker jag att den ser ganska anskrämlig ut. Den ser ut som att man har plockat lite olika bitar lite från lite olika befintliga modeller och så byggt ihop den på någon slags... Det är något som skapar någon slags monster där. Alltså, Porsche Macan håller jag med om, men om man tittar på detaljer så ser man att det är...
Det är väldigt utstuderad design, en tydlig design. Den är gjord för, där de säger, mega cities. Alltså den ska märkas i storstäderna. Ja. Och de kör ju med kontrast svart och vitt. Väldigt mycket svart liksom hela visningen, och gick väldigt mycket mörka svarta toner liksom. Och de har tittat på en storstad, hur den ser ut med sina lampor och sitt mörker också liksom. Och hur bilen ska se ut på gatan där i en storstad med olika lampor, hur de visar upp linjerna liksom. Så den är inte, de ser den ju i Shanghai eller i New York liksom. På de gatorna. Man ser den inte i norra Sverige. Köra i fjällen. Om man säger.
Nej.
Men jag tror att det är flera som är inne på det här spåret. Vi pratar om Toyota COR. Som är också väldigt extrem tydlig design. Och som också där förklarar man designen med att den ska stå ut i en stadsmiljö.
Den tyckte jag såg tuff ut.
Ja. Det kommer ju vara delade meningar. Alltså ju mer extrem designen blir och liksom lite överdriven, om man säger, så kommer det säkert att bli fler som tycker om den eller hatar den.
Mm.
Man går ju åt mer extrema håll liksom. Men alla de här, båda märkena och många märken pratar ju om att designen är ännu viktigare nu än tidigare. Det är den största anledningen till att man väljer en bil framför en annan, det är designen.
Då står det helt klart att jag inte kommer att välja Lynk i alla fall.
Du kommer köpa en Toyota COR istället.
Ja, hellre det.
Men sen var det mycket annat nytt i själva bilen. Det vi fick veta 2 på den här visningen. Så 1 var i Göteborg. I SEVT-lokalerna där. Och där det handlade mycket om bilen. Plåten liksom.
Mm.
2 var i Berlin. Där vi fick veta mycket mer om själva varumärket och vad det ska fyllas med och man ska se på det och hur de ska sälja bilarna, inte minst.
Just det, pratades då om att det var så stora ord som ett ny typ av bilägande. Och
precis, de ska ju inte ha en återförsäljare, utan de ska ju ha du säljer den ju på nätet. Mm. Kanske egna showroom där de liksom finns att titta på och där du också kan gå in och beställa den. Och sen får du då en levererad hem eller när det är dags för service så kommer den att hämta bilen. Liksom. Och man kommer inte att ha det här traditionella med årsmodeller eller modellår som den här vann och man kommer inte att ha utrustningslistor så man kan kryssa i att nu vill jag ha den och den och den ut extra utrustning utan man kommer att skapa ett antal, man pratar om kanske 20 olika bilar i en viss kollektion så det kanske kommer en första kollektion nu om man nu döper det till 01-or i 20 olika varianter och då man får välja någon av de 20 och sen that's it. Och då är det färdiga modeller för liksom den färgen och den kombinationen av färger. Liksom. Och så kryssar du in den vill jag ha. Och så får man den. Och så kanske det kommer liksom en det kan komma en Paris Collection eller en New York Spring Collection eller så. Så att hela årsmodellstänket ska försvinna.
Men just det där med att det kommer färdigpaketerat sådär, det går ju tvärt emot vad många andra i bilindustrin säger. Ja. Alltså att man ska göra sin bil så personlig som möjligt. Precis. Nya Nissan Micra är ett lysande exempel på det, där de planerar hur många olika små färgkombinationer och val och hit och dit. Man ska kunna bygga en bil som ingen annan har typ.
Och den frågan ställde jag till dem, för de var ju då i Danmark. Micra var ju en stor nyhet där. Mm. Och då frågade jag, men är det verkligen så att folk köper sin, alltså sitter man och väljer inredningsfärg och hur mycket gör man egentligen, för att är det inte så att till slut så köper alla samma bil i alla fall, det kan se väldigt bra ut på en bild, en reklamkampanj, men till sist så sitter alla och inte vågar välja något annat än en silverfärgad Volvo typ, men
med svart.
Ja, men då såg de hade ju sett siffror från Juke då som är lite samma. Att där kunde de ändå se att många väljer lite olika saker. Men jag undrar om inte det är liksom en grej för själva reklamen om bilen. För sen kommer det till privatleasing, då är det inte så mycket val. Eller bilpooler. Många snackar om car sharing ska bli det nya. Opel till exempel pratar om det mycket, att de ska bygga upp liksom, och har egna pooler där man kan gå med då, så att säga. Och då är det ju inte frågan om personifiering. Sitter ju alla och kör samma bil.
Mm. Nej, men det är ju så i bilvärlden som i alla andra världar, att man har olika uppfattningar och man tror att olika saker kommer funka. Är det så att det funkar för olika varumärken. Ja, det kanske funkar utmärkt på en Micra, men en Lynk går att sälja i en Spring Collection.
Ja. Alltså det var ju det som var mest nytt egentligen med Lincoln Camp. Det var ju inte så mycket nytt med bilen. Det var ju samma plattform som nya Volvo XC40 som kommer lite senare nästa år då. Och det kom en hybrid på något vis, men det var ingen snack om elbil nu i ett första läge. Det kom ju i lanseringen som är i bensin och diesel. Eller inte diesel, utan vanliga drivlinjer liksom.
Men tänker de i första hand att börja sälja den i Kina? Är det så?
Ja, Kina nästa år och Europa första året efter. Och det där förklarar man också lite mellan raderna, att det handlade om att säkra kvaliteten. Man tänker inte komma till Europa med någon bil som har barnsjukdomar, utan de ska säkra produktionen och kvaliteten och börja sälja i Kina och lära sig. Inte göra någon skräpbilar dit heller om de lyckas såklart, men de vill liksom vara säkra på vad de gör innan de kommer till Europa liksom. För de vet ju också att det är många som inte har lyckats i Europa utav de här kinesiska bilmärkena, och Toyota jobbade ju väldigt, väldigt många år. Kia Hyundai gjorde det ju snabbt, men tog ändå kanske 10 år innan de på allvar är inne i Europa liksom.
Men nu har de kanske banat lite väg också. Så att det...
Ja, de sa att vi måste förstå. vi måste förstå att det tar tid. Vi kan inte bara smälla på liksom och göra allt på ett år. Mm. Och då kan man säga att den här bilen som vi tyckte nu för en vecka sedan inte var jättespeciell. Ja, den var okej, den var uppkopplad. De tänker sig att man kan personifiera bildskärmen. Du kan så kunna ladda upp din egen bakgrundsbild. Bildskärmen i mitten där, och du ska kunna drag and drop eller olika appar appar, och de öppnar ju upp nu hela bilen för andra utvecklare som ska kunna göra appar liksom. Mm. Pratar mycket om den delningstjänsten. När du har parkerat din bil i garaget där, så kan du tycka på en delningstjänst. Då kan någon annan få använda din bil under dagen här.
Mm. Ja, det är ju en helt galen idé.
Det sa vi också när vi satt vid presentationen. Satt några 50 plus liksom vid borden där. Men vadå då? Vem ska betala soppan då? Vem ska städa bilen då? Ja. Då står den ju inte där när jag vill ha den. Så var satt en kille på 25 kanske från något svenskt startup-företag som var inbjudna av Volvo också. De hade en massa gäster där. Och han tittade på oss och bara, varför då? Vadå då? Det är klart att de får betala för att de använder bilen, men det löser man ju i tjänsten. Mm. Det var inget problem. Och varför skulle jag inte vilja tjäna pengar på min bil när den står stilla? Alltså det är många som har en helt annan uppfattning där, liksom grundsyn på ägande. Vi tycker ju att vår bil är ju samma som, det är mer värd än vardagsrumssoffan. Den kan vi ju hyra ut liksom.
Alltså vår bil är vår borg i något sätt.
Alltså Airbnb, är ju, det kör vi gärna liksom. Hyra ut huset när jag är på semester, det är inga problem liksom.
Jag har svårt för det också.
Eller byta bostad, men ge fan i min bil liksom. Mm. Det är mycket sånt. Men det är helt annat när man är 25. De har en helt annan syn på ägande, och de har vant sig vid att man inte äger saker liksom.
Ja, nej, men själva ägandet är ju inte det viktiga. Jag skulle kunna leasa en bil eller så där, och inte äga den.
Nej, det är ju inte så att du äger den som
att det sitter någon annan okänd människa och pruttar i mitt förarsäte, petar näsan och tar på ratten, vet. Och så sätter man sig där igen och så ligger det gammalt McDonald's-skräp där och så. Och vad härligt att någon annan har använt min bil. Det kommer jag aldrig att känna. Utan det,
nej, men det var väl inte så.
Det kanske är en sak för de unga som är lite mer tåliga.
Det var väl inte så att man kanske delade ut sin egen bil, men man kan ju skapa en delningstjänst då om man är liksom Brommas bil, har en egen bilpool, och då löser de det genom att du trycker en dela-knapp när du har kört klart med bilpoolens bil liksom. Det är sådana lösningar tror jag man ser. Men man öppnar ju framförallt upp för appar och sånt, så att fler ska kunna utveckla olika tjänster. Och det kan ju vara så här, vi håller koll på hur du kör för billigare försäkring, den typen som byggs in där från början.
Mm. Men sen finns det ju en väldigt poäng med att man delar på bilar. Jag ska inte stå här och vara så gubbig, men alltså, bilarna står ju så länge och tar massa plats. Och i städer som blir trängre och trängre, och så ska det stå en massa bilar parkerade överallt, det är ju egentligen vansinne. Ja. Det är klart, ska det finnas bilar så ska de ju användas.
Det pratar vi mycket om i podden med Uber-chefen i Sverige. Pratar mycket om att deras målsättning är ju fler i varje bil. Så att det blir då blir det ju färre bilar. Och det här är ju, det är inte liksom, det är inte kanske ens för Stockholm, men i andra ännu större städer är ju det här ett akut problem. Det räcker ju, vi var ju några dagar i Paris här i samband med bilsalongen, och då går runt där, vi pratade om tidigare, men det är ju galet hur mycket bilar. Nu går ju knappt att andas på vissa ställen och vissa gator.
Nej, och så går vi mot en värld där vi, vad är det de säger, 2050 kommer 75% av världens befolkning, alla människor i världen bo i megacities.
Ja.
Då måste ju något hända, det fattar man ju.
Ja, alltså vi får väl se då, men det är spännande att följa Lincoln Company, och inte minst för antal jobb i Göteborg, som de ska anställa fler nu på SEVT för att säkra produktionen av den här bilen.
Du, Jan-Erik, vi har pratat rätt mycket så där framtid och kommande och konceptbilar och saker nu, men just nu, du har ju något roligt i ditt testgarage.
Ja, nu har jag en Ford Focus RS.
Den där bilen har ju blivit lite som en följetong för oss. Vi skulle ju köra den där någon gång och filma.
Vi skulle köra den efter. Jag var ju på själva visningskörningen och fick sladda med den. Då skulle man få med en film hem på den där sladdningen. Och det finns ju den här launch control-läge också. Så man accelererade iväg från ett ställe, körde runt en liten kurva där, kom tillbaka och sladdade runt några koner, några varv, och så skulle man få med sig en film. Men min USB-sticka med den här filmen kom aldrig fram. Och då skulle vi låna den här igen för att filma med den före sommaren, va?
Före sommaren var det.
Och vi var på, vi skulle...
Vi hade till och med bokat sådär fotograf.
Vi hade styrt upp allt.
Banan var uppstyrd och allting, ja.
Och det slutade med att bilen var obrukbar, för någon hade tyckt att den här kan vi väl leka med någon dag när vi får hem den. Och då kunde man inte köra med den.
Det var prat om någon slags åker när man hade hamnat. Någon,
en åker var inblandad.
Och det var inte vi.
Det var inte vi.
Men ja, jag har aldrig ens suttit i den där. Är det så där kul?
Nej, ja, nu har det ju, sen jag hämtade den så har det ju regnat i Stockholm. Så att jag har mest bara fisåkt med den. Mm. Och då är den ju inte jättebekväm att köra med. Nej. Får man säga. Det är ju rätt stötigt och hårda säten och ja, manuell växellåda och så. Så att jag har kört i normalläge med den. Med vindrutetorkarna på.
Nu är det ju
så lite soligt. Jag sa det här vid lunchen att kanske idag kan vi ut och sladda med Forden lite.
Ja, roligt.
Vi får se om vi kan filma också eller hur det blir. Ja. Nej, men det är en busbil faktiskt. Och den väcker lite uppmärksamhet. Den ser lite cool ut också där.
Vad kostar en sån där?
Oj, det har inte jag, kommer inte jag ihåg nu, men det var rätt.
300 något?
Ja, minst. Ja. Ford var ju väldigt noga med att den skulle låta rätt och ha 350 hästkrafter. I Mattias Ekström-podden så ger han ett tips till hur man ska drifta.
Berätta om det medan jag googlar på vad den här fokusen kostar.
Han avslöjade att man ska, den här typen av bilar sa han att man måste lära sig att lastväxla, alltså få över tyngd, använda bilens tyngd för att få den i sladd kan man säga.
Så när man släpper gasen så kommer tyngdpunkten att flyttas framåt.
Man ska liksom göra en liten knyck med ratten åt ena hållet och sen andra hållet och så full gas och så mycket gas så att den orkar. Mm. Och inte tveka. Det är väl då det kan få grepp och bära iväg åt fel håll om man är på en trång parkering.
Just det.
Så att det var väl lite tips. Ja, om man pratar och återkommer till Mattias så gjorde han en driftfilm här i Där han ställer ut är det fyra koner, va? Så sladdar han runt alla fyra och ritar då Audi-ringarna. Det var lite fräckt gjort.
Det är faktiskt tufft. Ja, det var bra. Ja. Oj. Nya Ford Focus RS från 394 300 kronor. Ja,
då kan du ju säga att den kostar 450 i alla fall.
Ja, när du har plockat i det du vill ha så. Ja. Men det är fortfarande ganska mycket effekt för de pengarna.
350, ja.
450 hästar, ja. Mm. Roligt.
1000 kronor, ja, drygt. Ja,
drygt 1000 spänn per hästkraften. Ja. Mm. Det man brukar säga om båtmotorer, att de kostar 1000 spänn per hästkraften.
Ja, det kanske stämmer. Mm. Nej, annars är det väl annat på gång, så är det höstlov nästa vecka. Och sen är lite ytterligare Ford-test. Nya Kuga ska vi köra. Sen ska vi köra Audi Q5. Mm. Mercedes All Terrain. Mm,
den ser jag fram emot.
Och Mercedes E63 AMG, den nya som kommer då, som ska ha väldigt mycket hästkrafter. Var det över 600? Va? Kom uppgifter idag just när vi spelar in här. Mm. Den får vi se om vi hinner med, men det är väl det som är före jul här. Nya Peugeot 2008.
Just det, den kommer också.
Ja, det kommer mycket nya bilar och sen är det ju dags att rösta. Jag har gjort en film med mina 10 favoriter till årets bil 2017.
Men du har inte riktigt avslöjat vilken som är din absoluta favorit, va?
Nej. Av de här 10 ska jag välja 7 som jag tycker ska vara i final. Mm. Och jag tror juryn kommer att framåt mars där stå inför ett delikat problem. Jag tror att Alfa Romeo är gjuten i final. Mm. Men jag tror att det kan bli svårt att om den vinner. Hur ska man förklara att nu i tider av elbilar och vätgasbilar, som också fanns med på listan där över valbara bilar, väljer man då en ganska traditionell bil med det flaggskeppet är liksom en V6 på 510 hästkrafter och bensin. Ingen elektrifiering whatsoever.
Nej.
Det kanske blir svårt liksom att inte få en stämpel på sig som bakåtsträvare.
Fast måste man vara så politiskt korrekt hela tiden och trampa runt med ekoskorna? Nej, det måste man inte. Och det kanske kan ju vara lite kul också.
Det kanske landar där, för jag vet ju att många gillar den bilen jättemycket.
Ja, till exempel var ju Mazda MX-5 en het kandidat förra året. Så att det finns ju där någonstans att de bilarna får ta plats.
Topp 3 tror jag nog för Alfa. Det tror jag absolut. Mm. Men vinner den så vinner den ju. Det är inte mycket att göra åt det.
Andra jurymedlemmar har viskat lite om C3. Citroën C3.
Ja, jag gillade C3 faktiskt. Jag kommer ihåg att jag gillade ju Cactus också som jag hade med. Mm. Men jag tycker att den designen och passar ännu bättre i en liten bil. Men jag tror topp, men inte vinner. Jag tror inte den vinner. Liksom. Mm. Ganska basic bil. Så nu tror jag Folkvagn-gruppen hade både Ateca, Tiguan och Kodiaq med. Då. Tre olika SUVar i olika storlekar och Q2. Så de kommer nog lida av att man sprider ut rösterna. Liksom. Någon röstar på Seat, någon röstar på Tiguan, någon röstar på Q2. Mm. Men någon, jag tror nog att Kodiaq går till final och då kommer den kanske få de andra röster, alltså motsvarande röster. Så
och där är det att den är prisvärd.
Och... Ja, precis. Sen är det också en stor sjusitsig bil som ju inte liksom... Ja. Men de hade ju Superb med i final förra året.
Mm. Nissan Micra då?
Var möjlig finalchans, men jag tror att det var inte så många i Danmark som var jätteimponerade av köregenskaperna och tyckte den bullrade lite mycket och så. Mm. Tyckte inte det var många, jag hörde många säga, ah, men det är ju inget nytt, det är inget speciellt liksom. Det är en bra småbil, men inte mycket mer än så liksom. Nej. Så att det finns mycket. Sen finns det Ioniq, var ju en ganska trevlig bil. Elbilen fanns ju på plats där.
Mm. Den har jag kört, tycker jag jättemycket om.
Om man nu, som jag sa i min film där, om man nu ska prata framtid så kanske, och värde elbil, så var det ju kanske inte Tesla Model X som var med där, utan Ioniq, som är ju en vanlig bil på alla sätt.
Men, som folk faktiskt nästan har råd att köpa.
Ja. Tesla Model X är ju väldigt speciell och stor. Och, alltså den har ju så mycket som folk fascineras av, men den är ju så liksom för dyr och för ovanlig, för stor och klumpig. Och så att Ioniq tror jag nog kan gå till final. Kia Niro är en spännande typ av bil, liksom, som är en helt egen bil kan man säga. Varken eller allt på en gång. Mm. Men jag tror att av Kia och Hyundai tror jag en av dem går till final. Känns inte som att båda går till final.
Ja,
Volvo spännande. Både V90 och E-klass fick ju jättemycket beröm. Många älskade ju Volvo faktiskt.
Är det ingen som bryr sig om att det är i princip samma teknik som var där förra året? Och
Nej. Det tycker jag nog att man inte ska göra, för det gör vi ju inte med andra. Vi har inte gjort det inte med Passat och Passat Tiguan eller Passat Golf. Eller, jag säga, det är ju inte så stor skillnad på dem liksom, på det sättet.
Men kanske bara vi som är skrivit så mycket om bilarna.
Ja, precis. Det blir ett orättvist att plötsligt ska man straffa Volvo för det som inte de andra straffas för. Liksom. Mm. Så att, nej, det tror jag inte. Och de hade ju väldigt fin bil där nere också. Ljus och fin klädsel. Och så, som ger ett bra intryck totalt sett. Mm. Det så där det kan bli en ny final för Volvo faktiskt.
Det där är väl egentligen årets bilduell egentligen. E-klass mot V90.
Ja. Kommer sitta på omslaget på vårt nästa magasin som kommer här i 18 november.
Har du avslöjat vilken bil du tycker är bäst?
Av de två. I den duellen så finns det ju getingbetyg. Mm. Och där det finns ju på vår hemsida. Jag har ju använt de tester som jag gjort tidigare. Då fick ju Volvon 43 och Mercedesen 41 av 50. Mm. Mm. Men det finns saker som är den ena är mycket bättre på än den andra. Så att det är liksom lite vad man tycker där. Och sen finns det ju några betyg som alltså design. Det är ju vad jag tycker där och då.
Vilken tycker du är snyggast?
Ja, men Volvon är, alltså kombinar, så tror jag nog Volvon, tycker jag nog Volvon är lite snyggare. Men sen älskar man ju förarmiljön i Mercedes. Den är ju jätteskön.
Den är magisk.
Ja, där är de ju oslagbara just nu, tycker jag. Så det är väl det, om man ska köpa den för den saken.
Mm. Ja, det blir spännande.
Ja, men jag har inte riktigt bestämt vilka 7 bilar än. Det får väl mogna fram här.
Du, ja. Vi lär väl få höra ganska mycket mer om de där 7 bilarna framöver och läsa om dem på altombilar.se, förutsätter jag.
Ja, i slutet på november så ska finallösningen ske. Då kan man inte krypa undan längre.
Nej, spännande.
Och vi får väl hoppas att du har tid att komma tillbaks till podden.
Det ska vi lösa.
Så att om inte annat Agne och Lasse blir glada där i Göteborg när de åker runt i sin XC90 och boxerar bilar.
Ja, det är jättebra.
Bra.
Super.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.